Hej allesammans, Magnus från magnus.myphotos.cc här igen. Det var ett tag sedan vi hördes vid och då var det episod 30 som handlade om att dela bilder. Nu är vi framme vid episod 31 och idag så ska vi kolla på det här med sökare. Sökaren i kameran är där du sätter ögat, alltså på baksidan av kameran som du tittar i för att komponera bilden, alltså det här lilla fyrkantiga hålet, om jag uttrycker mig lite slavigt, som är på baksidan av kameran och som du då alltså sätter ögat mot, och du kollar genom sökaren för att se hur din färdiga bild kommer att se ut. Och då kanske en del tänker, jaha, då vet jag det, då kan jag sluta lyssna just nu. Men det finns faktiskt en hel del vettigt att känna till kring det här med sökare. Och jag tänkte ta några minuter av din tid för att gå igenom det här med sökaren. Det kan finnas ett och annat guldkorn att känna till. När det gäller sökare så finns ju det oftast en sökare på alla kameror. Men när det gäller fickkamera, de här små point and shoot-kamerorna, så har man börjat att snåla in på det här med sökare. Och det har man gjort av den anledningen att kamerorna ska bli mindre och mindre och skärmarna ska bli större och större. Och då får man helt enkelt inte plats med en sökare i de här små fickkamerorna. Och för övrigt, de fickkamerorna som har en sökare, så är det ju ett jättelitet pyttehål att titta igenom. Men man plockar alltså bort sökaren på fickkamerorna och då får man helt enkelt använda den stora skärmen och titta i när man komponerar bilden. På en systemkamera så har utvecklingen inte gått riktigt så långt, utan då finns det ju en sökare på i stort sett alla systemkameror. Och det är ju faktiskt väldigt bra. För en fördel med att använda sökaren när man komponerar bilder istället för att titta på en skärm, det är att du håller kameran närmare ansiktet så att din hållning blir stabilare och kameran gungar mindre helt enkelt, så att det blir en bättre bild av den anledningen. Om du tänker att du har en liten fickkamera med två händer och sen då titta på skärmen, så är den ju betydligt mer gungig än om du håller kameran precis vid ansiktet och tittar i den här lilla sökaren och har kameran då tryckt mot ansiktet. Så att sökaren ger automatiskt bättre bilder eller bättre förutsättningar för att få bättre bilder. En annan stor fördel är att skärmen som man har i en fickkamera när man komponerar en bild, och det finns ju för övrigt någonting som heter live view i en systemkamera, så att idag så behöver man ju inte använda sökaren ens i en systemkamera, utan du kan ju komponera bilden med hjälp av live view-funktionen, alltså använda den stora skärmen för komponeringen då även för en systemkamera. Men förutom att bilden blir mycket skakigare på grund av gungningarna, så sliter ju det här med att ha skärmen på batteriet betydligt mycket mer än om du använder sökaren och skärmen avstängd. Så det är helt enkelt en energifråga, så batteriet räcker mycket längre. Jag kan hitta flera anledningar till att det är bättre att använda en sökare än att använda skärmen. Och det tredje alternativet är att autofokusen blir betydligt bättre om exempelvis en systemkamera ska sätta skärpan med hjälp av att du komponerar med sökaren än att du komponerar med live view-funktionen. Om nu kameran har en live view-version. Det är ju inte säkert att just din kamera har den här funktionen live view, att du kan komponera bilden innan den tas på den stora skärmen på baksidan. Det är ju främst de sista två åren, ungefär 2-3 åren kan man väl säga, som det här med live view har slagit igenom. Okej, då ska vi titta lite vad man kan se när man använder sin sökare. Och jag har framför mig här då en enklare version av Nikon-kamera, men mycket av det jag kommer att säga kan man då översätta rakt av mot en Canon, en Olympus eller en Pentax eller vad du har nu då för en systemkamera. Så att jag gör så att jag tittar helt enkelt i sökaren på min Nikon-kamera här, Och ja, vad är det jag ser för någonting? Jo, jag ser mina autofokuspunkter, det vill säga de. Jag har alltså inte avtryckaren nedtryckt, ska jag väl också säga här då, utan jag har den helt uppe. Så ser jag mina autofokuspunkter, och just den här kameran som jag har, så ser jag tre stycken små fyrkanter. Och antalet autofokuspunkter har vi ju gått igenom i ett annat avsnitt. Det kan ju vara både 3, 7, 9, 11, 51 eller vad det nu kan vara i just din kamera. Men det är alltså de olika autofokuspunkterna du ser, och det är ju där som motivet måste ligga, för att alltså du måste ligga på någon av de här autofokuspunkterna för att du ska få en skarp bild. Och om jag tittar vidare så är det ju precis svart runt om fönstret då som jag tittar i. Det som många inte känner till är att den här sökaren inte alltid visar 100% av motivet. Många kameror visar kanske 93, 95, 97, 98, 99% av motivet. Och det innebär helt enkelt att det du ser i bilden, det är inte det du kommer få med i bilden. Eller du kommer att få med det du ser, men du kommer få med ytterligare någon procent vid sidan om. Och detta kan du själv testa genom att rikta din kamera mot, ja, en skarp kant, en lodrätt skarp kant, en dörr exempelvis. Och sen så lägger du dörrkarmen precis i änden på sökarens fönster, exempelvis på högra sidan. Och sen så tar du en bild, och sen så tittar du på den här bilden och ser om karmen slutar precis vid kanten av bilden, eller om du får med ytterligare lite vid sidan om dörrkarmen. Så att gör gärna ett test för att se hur mycket extra som du får med på din färdiga bild jämfört med det du ser i sökaren. Det som är spännande, det är när du trycker ner avtryckaren halvvägs, och det ska jag göra nu. Jag sätter kameran vid ögat och trycker ner halvvägs, och då får du fram lite olika information, oftast längst ner under där du har din bild. Så tittar du där, så brukar det stå i gröna bokstäver lite information som kan vara bra att känna till. I dyrare kameramodeller så brukar det även stå lite information till höger i sökaren. Men jag tittar i min kamera då här, som jag har min Nikon enklare modell, så ser jag från vänster på denna att jag har ett visst autofokusläge, och det är att jag har mittenpunkten vald. Och värt att poängtera här nu, det är att du får ju inte se exakt det som jag ser i min systemkamera. Du kanske har en annan ordning på det dessutom. Men i min kamera då, som sagt var, så ser jag var fokuspunkten är satt, och den är satt i mitten. Trycker jag ner avtryckaren halvvägs och håller den intryckt där, så piper det till och sen kommer det en grön punkt, och det innebär att kameran har hittat skärpan, så att autofokusen har hittat någonting att sätta skärpan på. Den här gröna punkten, eller den kan vara röd i vissa kameror, längst ner i vänstra hörnet, för att indikera att skärpan har hittats. Den finns på de flesta olika kamerorna, oavsett om det är en Nikon eller en Canon, så att den bör du kunna se även på din kamera. Om jag fortsätter och trycker ner avtryckaren halvvägs, så ser jag 30 i min kamera, och det är alltså slutartiden, och slutartiden är då 1 genom 30. Och slutartiden har vi också pratat om i en annan episod, så att du som vill veta mer om slutartider kan gå och lyssna på någon av podcasterna här jag har i mitt arkiv. Och om jag fortsätter och tittar, så tillsammans med slutaren då, så finns bländartalet. Och just där jag riktar när jag spelar in det här avsnittet, så har jag ljus nog att det räcker till F9, alltså bländare 9. Så att slutartiden och bländarvärdet, F-talet, de brukar stå då jämte varandra i mitten. För det är ju de som är väldigt viktiga för dig att se innan du tar bilden. vilken slutartid och vilket bländarvärde du får. Jag fortsätter och tittar och man ser också exponeringskompensationen om den är på plus eller minus. Det vill säga att om jag har valt ett plusvärde att den ska lägga till ljus för att ljuset i motivet som jag fotograferar lurar kamerans exponeringsautomatik. Men jag ska inte gå in mer på det här med exponeringskompensationen utan det har jag ju också ett speciellt radioavsnitt om för dig som vill lyssna mera på just det ämnet. Nästa sak som dyker upp i just min Nikon D40X som jag har vid inspelningen är att jag kan se att jag har en blixtkompensation insatt och då indikeras det också i sökaren här i nederkanten av sökaren och jag kan då se att jag har inte nollvärdet på blixten utan att jag har gjort en förändring. I vissa dyrare kameramodeller så kan man se dessutom exakt vilket tal som blixtkompensationen är inställd på. Men det kan jag inte se i min utan jag kan bara se att den är påverkad. Sen lyser det också någonting som det står ISO Auto på. Och det är att jag har ställt in min ISO-inställning här då på Auto i den här kameran. Har du valt bort ISO Auto utan har ställt in ISO 200, ISO 400, ISO 800 eller någonting annat så brukar också ISO-talet visas då i sökaren. Jag fortsätter och trycker ner här, ska vi se. Det står också någonting som många har väldigt svårt att förstå vad det är för någonting och det är att det kan stå ett R och sen står det i mitt fall 02. Men det kan också stå 04, 09 eller något annat tal. Och vad är då detta? Jo, det här R-talet är nämligen en indikation på hur stor buffert som kameran har. När du trycker ner avtryckaren helt så lämnar ju kortet kameran och skrivs ner på minneskortet. Och innan det hinner skrivas ner på minneskortet så måste det mellanlagras i kamerans minne. Så att det finns ett litet minne i själva kameran också. Motsvarande ditt minneskort. Men det här minnet i kameran är ju betydligt mycket mindre än i det som du har i minneskortet. Och i min kamera då så rymmer mitt buffertminne två stycken bilder och det är två stycken bilder med den inställning som jag valt för bildstorlek och bildkvalitet. Så att om jag ändrar mellan JPEG och RAW-filer, om jag ändrar mellan JPEG Fin och JPEG Basic så kommer den här bufferten att förändras. Så att så högre kvalitet du har ställt in i kameran för bilder, desto mindre bilder ryms i din buffert. Så att jag kan alltså ta två stycken bilder och sen är bufferten slut och då måste korten ner till kamerans minneskort innan jag kan ta min nästa bild. Och det här med en stor buffert, har man en buffert på 9 bilder exempelvis, det är ju alldeles utmärkt. För då kan du ju komma upp till högre hastighet vid seriebildstagningar innan avtryckaren inte lyder längre för att bufferten är full eller slut. Har du ett snabbt minneskort i din kamera så kommer ju också bilderna att transporteras snabbare ifrån din kameras buffertminne ner till minneskortet. Och det innebär att bufferten då kommer att frigöras snabbare då så att du kan ta nästa bild betydligt fortare. Så att en dyr kamera som har ett stort buffertminne inbyggt i kameran är alldeles utmärkt framförallt för sportfotografer eller för andra som vill ta många bilder per sekund. Så det var bufferten där och det är väl det som de flesta som går mina kurser då på Sensus i Kalmar och Vuxenskolan i Nybro har lite dålig kunskap om utan det är oftast en nyhet för de flesta. Någonting annat som man också ser i min Nikon D40X då, som jag har som referenskamera här i utbildningen då, det är att det står 151 inom klamra här. Och det betyder hur många bilder till som ryms på minneskortet. Alltså hur mycket lagringskapacitet har jag kvar på minneskortet just nu. Och allt eftersom du tar bilder så kommer ju givetvis det här att sjunka hela tiden. Det som är nytt för en del är att vi säger att vi har 150 bilder kvar på minneskortet och sen så tar vi 5 stycken bilder till. Och då kan man ju tänka, aha, 150 minus 5, då borde det finnas plats för 145 bilder. Men det kan vara så att kameran visar 144 eller att den kanske visar 147. Och varför gör den då detta? Jo, det är helt enkelt för att kameran komprimerar ju bilder, framförallt om man tar i JPEG-formatet. Och då gör den hela tiden en uppskattning på de sista tagna bilderna för att se att om du tar exakt lika många bilder till av det här motivet så är det så här många bilder till som ryms på minneskortet. Så att rent krasst kan man väl säga att tar du 5 stycken bilder på en himmel så tar det mindre plats på minneskortet än om du tar 5 stycken bilder på människor. Så att kameran får hela tiden uppskatta då hur många bilder till som får plats med hjälp av information om hur många bilder och vad det är för bilder du har tagit innan som redan finns lagrade på minneskortet. Så det är lite av de sakerna som du ser i din sökare. Och sen kan man givetvis se en hel del annan information i vissa typer av systemkameran. Vissa kameror visar exempelvis vilken vitbalans man har ställt in, om man har ställt in sol eller vitbalans auto och en hel del annat också. Ljusmätningsmetod, om man kör med matrix eller om man kör med punktmätning, den kan visa om man tar med singelbild eller om man tar med multibild. Den kan visa om man har autofokusen inställd på singelbild, one shot på Canon-språk, eller om man har kontinuerlig AI-server och en hel del annat. Så att olika kameror visar olika mängd information i sökaren, men den viktigaste är ju slutartiden, vad du har för bländarvärde, alltså F-talet. När du trycker ner avtryckaren halvvägs, om det kommer den här lilla gröna punkten för att visa att den har hittat skärpan. En annan sak som är viktig då tycker jag, det är ju det här med exponeringskompensationen, om du har den på noll eller om du har ett plus eller om du har ett minusvärde. Blixtvärdet, alltså har du modifierat och ställt in någonting annat än standarden så brukar oftast det indikeras i sökaren. Du har ju det här hur mycket bilder som får plats till på minneskortet. Och du har ju den här med R som är Rickard. För oss kalmariter så har vi lite svårt med R här, men R som Rickard. Och en siffra efter hur stor buffert som du har i din kamera. Alltså hur många bilder kan du ta med kameran innan kameran måste tanka ner dem på minneskortet. Det var lite drygt 19 minuter om sökaren. Och som sagt var, glöm inte att göra det här testet att ta en bild och där du har något lodrätt precis i kanten av sökaren när du tar bilden. Och sen så tittar du på bilden i kameran och kolla om du får med någonting mera på sidan. Och i så fall så visar inte din kamera eller kamerans sökare 100% av den färdiga bilden utan strax under 100%, vilket brukar vara rätt vanligt på en, i alla fall en billigare systemkamera. Det var avsnitt 31 om sökare från magnus.myphotos.cc. Och många av de här sakerna som jag har pratat om har jag ju tidigare avsnitt inspelade om, bland annat det här med sökare och bländare och blixtkompensation och JPEG-komprimering och RAW kontra JPEG och mycket av det andra som jag nämnde. Så att gå gärna tillbaks och lyssna på de tidigare avsnitten om det är så att du är intresserad av något av dessa. Det var det som jag tänkte att du skulle få veta denna gången och jag återkommer förhoppningsvis i en snar framtid med ett nytt avsnitt då från magnus.myphotos.cc's webbradio. Tack och hej!